att om man får tillbaka pengar eller om man ska betala. Shoka Åhrman, sparekonom, tack för besöket.
Tack.
Jag ser att klockan tickar på här mot 8 och då händer det grejer i politiken. Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator. Vad är det du sitter och väntar på?
Ja, på SCBs stora partisympatimätning som alla journalister och politiker brukar vara extra intresserade av. Numera kommer den bara en gång om året.
Det är den stora värdemätaren, kan man säga.
Det kan man väl säga, och det är väl också någonting som de andra instituten, de privata, jämför sig med för att se om man har hamnat rätt eller så. Men det har blivit lite svårare att använda SCB sen man på grund av sparskäl då gick ner på en gång om året.
Och viktigaste frågan du kommer hålla utkik efter för att få svar på nu?
Ja, men till exempel, hur går det för Centerpartiet, tror jag många är intresserade av. Kanske också de partier som det går knackigt för, det vill säga Kristdemokraterna, Liberalerna.
Mm, då ska du få titta på datorn där och fokusera på siffrorna som släpps om några sekunder. Annika Nordin, Ekots nyheter på gång.
Ja, vi väntar ju på det, och sen får vi också snart veta hur det går för inflationen i Sverige.
Bara en sån sak. Mycket siffror och ekonomi. Klockan visar 8. Ekots nyheter här nu.
USA inför inreseförbud för 12 länder. Putin utesluter vapenvila mellan Ryssland och Ukraina. Personal inom hemtjänsten träffar allt fler äldre som har problem med alkohol, visar ny rapport. Det är rubrikerna i Ekots nyheter. Först så ska vi till USA. Där har president Donald Trump undertecknat ett inreseförbud för medborgare från 12 nationer, och det handlar om USAs säkerhet, menar Trump.
We will not allow people to enter our country who wish to do us harm, and nothing will stop us from keeping America safe.
I ett uttalande uppgav Donald Trump flera olika säkerhetsbrister som skäl till att medborgare från vissa länder nu stoppas från att resa in i USA. Trump-administrationen hävdar att det till exempel kan handla om förekomsten av terrorister i vissa länder, men också svårigheter att genomföra bakgrundskontroller på de som vill ta sig in i USA, eller att personer från vissa av de här länderna är överrepresenterade när det gäller att personer stannar längre i USA än vad deras visum tillåter. Inreseförbudet börjar gälla från och med måndag och berör medborgare från 12 länder, bland annat Afghanistan, Haiti, Myanmar, Iran och Yemen. Medborgare från ytterligare 7 länder stoppas från att få permanenta uppehållstillstånd samt turist- och studentvisum i USA. Det gäller bland annat Kuba och Venezuela. Beskedet om inreseförbudet var väntat. Donald Trump införde även ett liknande inreseförbud förra gången han var president, men då gällde det initialt bara 7 länder. Roger Wilson, San Francisco.
Ukrainska underrättelsetjänsten har hackat den ryska flygplanstillverkaren Tupolev och kommit över massor med hemlig data. Det här uppger säkerhetskällor för tidningen Kyiv Post. Tupolev bygger många av de strategiska bombplan som avfyrar robotar mot Ukraina. Rysslands president Vladimir Putin utesluter både vapenvila och direkta samtal med Ukrainas ledning, som han i ett regeringsmöte påstår har blivit en terroristorganisation som dödar civila. Samtidigt så intensifierar ryska trupper attackerna mot gränsregionen Sumy i norra Ukraina, där många civila dödas.
Все преступления, которые были совершены в отношении гражданских лиц,
alla dessa brott mot civila, särskilt kvinnor och barn, var avsedda att störa fredsmötet i Istanbul som vi hade bjudit in till, och visar hur den olagliga regimen i Ukraina degenereras till en terrororganisation och deras sponsorer är medskyldiga, sa Vladimir Putin i ett regeringsmöte. I Putins exempel på Ukrains terrorism finns de två tågsprängningarna där 7 passagerare dödades. Ryskt artilleri dödade samtidigt 5 civila, varav ett barn, i centrum av ukrainska Sumy. Den ryska offensiven mot gränsregionen i norr har intensifierats och rysk militär har tagit byar och finns nu mindre än 2 mil från stan som normalt är stor som Malmö. Sen februari 2022 har 22 barn dödats i Sumy-regionen i ryska attacker, men det kallar Putin inte för terror. Ukrainska säkerhetstjänsten SBU har släppt ännu en video på nära 5 minuter från operation Spindelväv. Drönarna filmar flygbaserna och svävar över ryska strategiska bombplan täckta med svarta bildäck. Ett misslyckat försök att skydda planen. Explosioner, rök och eld visar att det inte fungerat. USA hävdar att minst 20 plan förstördes, färre än den ukrainska versionen men dubbelt fler mot den ryska. Putin nämnde inte alls den generande operationen vid regeringsmötet igår kväll. Däremot sa han att det varken kan bli någon vapenvila som Ukraina föreslagit eller möte mellan ländernas presidenter. Maria Persson Löfgren, Rysslands korrespondent.
Klockan 8 nu på morgonen så kom SCBs stora partisympatiundersökning. Men nu är Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator här på Ekot. Vad visar den här undersökningen?
Ja, om vi börjar med de som partier som backar här så backar Moderaterna med 1,5 procentenhet och får 18,3. Backar gör också Sverigedemokraterna med också med 1,5 procent. Och hamnar på 18. Vi ska komma ihåg att det här är förändringar jämfört med ett helt år sedan eftersom SCB mäter mindre ofta nu för tiden. Även Vänsterpartiet backar, hamnar på 7,1 och det är den lägsta siffran som de har haft sedan 2017. Och Liberalerna kan vi också ta, de gör en backa bara lite grann men hamnar ju då på en ganska dålig siffra, de får 2,8. Det är inte bottenrekord någonsin, men såklart en dålig siffra. Och om vi tittar på dem som det går lite bättre för än tidigare så kan vi se till exempel att Centern har ökat med 1 procentenhet. Det har vi sett även i andra mätningar i samband med partiledarbytet så verkar det ha gått lite bättre för Centerpartiet. Andra som går framåt är vi ser en svag ökning för Kristdemokraterna men de är fortfarande under spärren. Och vi ser också en ökning för Miljöpartiet på 1,3 procentenheter. De hamnar på 6,5 och det är den högsta siffran för Miljöpartiet sedan maj 2015.
Är det något mer som sticker ut i den här undersökningen?
Ja, nu har vi nog, vi kan väl återkomma till om det finns fler sådana här rekord eller så. Med Moderaternas siffror skulle vi kunna prata lite mer om kanske. Det är den lägsta siffran sedan maj 2019. Och vi har ju sett även i andra mätningar att regeringen har haft en del problem. De har haft svårt att få prata om sin politik. De har till exempel plågats av den skandal som var kring nationella säkerhetsrådgivaren. Och de kan, i andra mätningar ser de också ut att ha tappat till Sverigedemokraterna, även om Sverigedemokraterna också backar här eftersom det är så lång jämförelseperiod ett helt år. Vi hade ju, ja, så att, ja, det är väl, tror jag, att det är det viktigaste som jag ser här nu.
Och lite kort, varför är den här undersökningen viktig?
Ja, men dels är den stor, dels så håller SCB hårt på det slumpmässiga urvalet, det vill säga man gör en undersökning med god kvalitet helt enligt regelboken. Man väljer ut intervjupersoner slumpmässigt och sen söker man dem ett stort antal påminnelser. Så att det är en metod som andra inte riktigt har råd med, i alla fall inte i den storleksordningen.
Säger vår politikkommentator Fredrik Furtenbach. Och det är fler siffror som presenteras nu på morgonen. Det har också kommit ny statistik gällande inflationen i Sverige. Ekonomireporter Filip Ramqvist, hur ser det ut där?
Ja, inflationen i maj, det är preliminära siffror det handlar om, blev 2,3% enligt måttet KPIF där man har räknat bort ränteeffekter. Det är samma inflationssiffra som i april och samma som i mars faktiskt och på Riksbankens prognos. Väntat bland ekonomer var faktiskt att inflationen skulle ha ökat något till 2,5%, men den är alltså oförändrad.
Och vilka konsekvenser har de här siffrorna eller får de?
Ja, vi får se hur Riksbanken tar med det här i sitt nästa räntebeslut. Det kommer komma om 2 veckor ungefär. Det är lite svårt att säga i nuläget vad den här siffran beror på. Man har pratat om att hotellpriser hade kunnat dra upp inflationssiffran och och rotavdraget, det utökade, har kunnat dra ner inflationssiffran. Vi får vänta till nästa vecka för att analysera detaljerna lite mer.
Säger Filip Ramqvist från Ekonomi Ekot. I sommar så väntas försvarsalliansen NATO anta nya högre mål för hur mycket medlemmar ska satsa på sitt militära försvar. Men utöver det så väntas också länderna behöva öka sina satsningar på civilt försvar. Och exakt hur det här ska göras kommer vara upp till varje land, säger Mikael Oscarsson som är försvarspolitisk talesperson för Kristdemokraterna.
Det blir en fråga om att respektive land måste kunna göra egna prioriteringar. Vad är det som är de största behoven? Och för vår del så handlar det om att säkra elförsörjning, livsmedel, sjukvård och transporter.
Ja, NATO väntas anta ett mål för att länderna ska lägga 1,5% av BNP på säkerhet som ligger utanför det militära försvaret. Vad som kan ingå i det tros bli tydligare efter NATOs försvarsministermöte idag. Men det kan handla om att vägar och hamnar ska klara av försvarets transporter, cybersäkerhet, stöd till Ukraina och civilt försvar. Flera politiker som Eko talat med lyfter behovet av satsningar på sitt partis hjärtefrågor. Exempelvis Liberalernas Gulan Avci menar att en höjd ambition för civilt försvar bör komma skolan till del.
Vi behöver ju säkerställa att utbildningsväsendet fungerar för att hantera olika typer av kriser och ett krig. Och det är viktiga ingångsvärden för Liberalernas del i de här förhandlingarna.
Centerns Mikael Larsson ingår också i den grupp av riksdagsledamöter från alla partier som diskuterar det här. Och han vill se en satsning på bättre lönsamhet för jordbruket.
Om vi ska klara av att producera livsmedel i kriser och krig så måste det vara lönsamt att vara lantbruksföretagare och få mer pengar över i plånboken i fredstid.
Moderaten Jörgen Berglund menar att Sverige gör så mycket inom säkerhet att ett 1,5% mål sannolikt redan är uppfyllt. Men vänsterns Hanna Gunnarsson tror att mer resurser måste till och vill prioritera sjukvården.
Vi behöver fler sängplatser och personal som har arbetsvillkor som gör att de orkar jobba kvar. Så att där behöver vi verkligen stärka sjukvården både för att fungera idag men också i kris eller krig.
Och sist här hörde vi Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiet, reporter Henrik Damberg. Allt fler äldre som har hemtjänst lider av alkoholproblem och resurserna inom hemtjänsten räcker inte till. Det här visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Isabella Björling är utredare där och en av dem som har tagit fram rapporten.
Det kan bero på en ökad ensamhet och en ökad psykisk ohälsa.
Antalet personer som är 65 år eller äldre som har hemtjänstinsatser och identifierade alkoholproblem har ökat. Under 2023 var det drygt 6100 personer, vilket är en ökning med 73% på 10 år enligt rapporten. Eftersom att siffrorna endast baseras på de personer som fått identifierat riskbruk eller beroende, så är sannolikheten stor för att det också finns ett mörkertal enligt Socialstyrelsen. För hemtjänstpersonalen innebär det växande problemet större utmaningar, säger Isabella Björling.
De äldreomsorgschefer vi frågat vittnar om att personalen kan möta människor som är påverkade, utagerande eller befinner sig i mycket svåra livssituationer och att de många gånger saknar verktyg för hur de ska hantera situationen.
Rapporten visar att en del kommuner har genomfört vissa satsningar för att ge både personal och de som lider av alkoholproblem bättre förutsättningar. Men Isabella Björling säger att mer behövs.
Ja, men vi tror ju att man behöver göra fler saker. Man behöver äldreomsorgen kan arbeta med att öka personalens kompetens och utveckla nya arbetssätt för att hantera den här växande gruppen. Men vi ser också att man behöver stärka sin interna samverkan med relevanta verksamheter inom kommunen. Men också tillsammans med regionens olika verksamheter öka samarbetet så att de äldre med den här typen av problematik får stöd och insatser efter behov.
Utredaren Isabella Björling vid Socialstyrelsen och reporter här var Linn Hallberg. SVT har drabbats av tekniska problem nu på morgonen och sändningen av morgonstudion kom igång först efter en timme. Mikael Österlund som är tillförordnad beredskaps- och säkerhetsdirektör vid SVT säger att orsaken fortfarande utreds.
Jag är rätt säker på att våra tekniker just nu vet exakt vad det är de håller på att laga.
Under morgonen har SVT haft problem med att sända sitt ordinarie utbud på SVT Play och i marknätet på grund av ett tekniskt avbrott. Dock har nyheter och viktiga meddelanden till allmänheten kunnat publicerats som vanligt enligt Mikael Österlund.
Jag blev väckt tidigt i morse med nyheten att vi hade utmaningar och jag har faktiskt inte den totala bilden nu.
SVT har ett beredskapsuppdrag och Mikael Österlund säger att trots avbrottet är beredskapen god.
Alla system kan gå ner. Det gick ner vid en tidpunkt som såklart var olämplig eftersom det påverkade morgonstudion och tittare. Men alla våra kärnuppgifter har legat kvar.
Säger Mikael Österlund som är tillförordnad beredskaps- och säkerhetsdirektör hos SVT. Reporter här var Alexander Jakobsson. Vädret i Götaland och Svealand, sol idag varvat med något stackmoln och i de västra delarna någon eftermiddagsskur. Till kvällen så rör sig ett mer omfattande regnområde in från sydväst. I södra Norrland drar nattens regn bort norrut och följs dagtid av uppehåll och tidvis en del sol. I norra Norrland till en början mulet och disigt väder och regn och senare under dagen uppehåll och en del sol. Temperatur under dagen allmänt 15-20 grader och vid regn mellan 10 och 15 grader. Då går ordet tillbaka till dig, Mikael Kulle.
Och vi går väl tillbaka rakt in i politiken med den där mätningen som släpptes för bara en stund sedan från Statistiska centralbyrån. Det handlar om den stora partisympatiundersökningen som gjorts under maj. Och det man kan konstatera är att oppositionens övertag ökar i denna mätning. Oppositionen får 55,3%, Tidöpartierna 42,5%. Och de partier som backat mest jämfört med SCBs mätning sedan i fjol i maj, det är Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Medan de som ökar mest är Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Jon Theorell, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, med oss nu. God morgon.
God morgon.
Din övergripande slutsats när du sett dessa siffror?
Ja, men det är väl tre saker lite snabbt. Det första är det du själv nämnde här, att oppositionen drar ifrån. Det är ökat gap mellan regeringspartierna och oppositionspartierna. Det är fortsatt svårt för både Liberalerna och Kristdemokraterna under spärren. Som en tredje sak, kanske mer på marginalen, men jag tror ändå även om det är allvarligt läge för regeringen så tror jag att det var skönt för Moderaterna att inte hamna under Sverigedemokraterna i den här mätningen. Det finns ju en liten match i matchen där mellan de två partierna.
Så några noteringar här i studion också. Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator som suttit med miniräknare och knappat siffror och kollat. Vad är det du har tittat efter?
Ja, det är ungefär samma som du. Jag tyckte att det var en bra sammanfattning. Man kan ju notera också här när det gäller det här med blocken att egentligen i den här mätningen så skulle de rödgröna inte behöva Centern heller för att regera. Men man ska också komma ihåg att det är mycket som brukar ändras. Det är ju långt till valet. Den här vårmätningen drygt ett år innan, det brukar hända mycket.
Mycket kan hända. Jan Theorell, vad säger du om betydelsen av en sån här mätning?
Klart, som sagt, den pekar på ett allvarligt läge för regeringen. Men som Fredrik säger så har regeringar hämtat upp liknande underläge förut. Och det finns också en tendens hos den här mätningen, egentligen alla mätningar, att ge oppositionsblocket, vänsterblocket, lite starkare stöd än vad de sedan visar sig ha i valet.
Hur kommer
man underskattar
det
lite grann vissa partier. Ja, det är helt enkelt väldigt svårt att ta hänsyn till att alla människor inte ställer upp i de här undersökningarna. Och det där gör att blockskillnaden nog egentligen är lite mindre. Den är fortfarande helt klart i oppositionens fördel, men den är nog inte så här stor, det skulle jag inte tro.
Så viss reservation för siffrorna, men Fredrik Furtenbach, teorier om varför vi ser denna utveckling mellan blocken?
Ja, alltså regeringen har ju då haft det relativt tufft. Den får ganska låga betyg på många, hur den sköter många områden. Och det gäller även hjärtefrågor som migration till exempel och lag och ordning. Men sen så har det ju också regeringen haft, särskilt Moderaterna, haft en tuff maj med mycket problem och inte minst den här tillsättningen av nationella säkerhetssamordnaren. Även om skandaler inte brukar påverka opinion så mycket så har det varit väldigt svårt för Moderaterna att få prata om sin egen politik under maj. Så att jag är egentligen inte överraskad av någon siffra här, utom möjligen att Sverigedemokraterna ligger så pass lågt som 18 hos SCB.
Vad kan det bero på?
Ja, alltså, ja, det är lite svårt att säga. De ligger högre än till exempel de mätningar som Ekot brukar använda, indikator. Så att, ja, kan inte riktigt sätta fingret på det. Men annars ser det ut ungefär som vi har tänkt oss. Och det finns mycket intressant här tycker jag. Till exempel Centerns ökning, Vänsterpartiets minskning.
Om vi tar lite av det och fördjupar oss i det du sa också, Jan Theorell. De små partierna, de som får allra lägst här, Liberalerna 2,8%, Kristdemokraterna 3,4%. Betydelsen av de siffrorna?
Ja, men det är ju såklart allvarligt. Samtidigt så vet vi att stödröster brukar skjutas till, särskilt när vi kommer in i valrörelsen. Alltså då brukar det ju främst moderata väljare tänka ett varv till och sen så tänker de att nej, men jag vill ju rädda regeringsunderlaget här, så att då lägger man sin röst på Liberalerna eller Kristdemokraterna. Man hade kunnat tänka sig att de skulle kunna tänka så redan nu, men så brukar tendensen inte vara, utan det är först i valrörelsen det kickar in. Så att lägger vi till stödröster så är det absolut inte kört för varken Liberalerna eller Kristdemokraterna, men särskilt Liberalerna ligger ju verkligen inte bra till.
Fredrik Furtenbach, spelar någon roll att det är två partier som ligger där under och behöver stödröster i så fall?
Nej, det brukar vara fullt möjligt för två partier att få stödröster. Men man ska ju då komma ihåg att de hämtas från Moderaterna i mycket hög grad. Och då påverkar de ju Moderaternas siffra också såklart.
Så det som Jan Theorell nämnde tidigare här, att Moderater kanske pustar ut över att siffran var större än Sverigedemokraternas siffra i den här mätningen. Vad kan man se av den utvecklingen framåt då med tanke på det du säger?
Jo, det brukar bli så där då att de kommer in, det är ju ytterst sällan ett parti åker ur i Sverige även om det har hänt, så att väldigt ofta så räddas de med stödröster, och då när det gäller det blå blocket så hämtas de från Moderaterna. Det brukar se ut så att de som följer politiken är väl så att säga vana vid det. Och när det gäller rödgröna sidan, när det där behövs stödröster, framförallt för Miljöpartiet har det ju varit, då har det här hämtats från Socialdemokraterna. Nu ökar ju Miljöpartiet statistiskt säkerställt här och ligger på en nivå som är den högsta sedan 2019. Så
6,5% för Miljöpartiet, ja, här. Men Jan Theorell, du sa att mycket kan ändras från nu och fram till valet. Vad är det som brukar påverka opinionsförändringar under den tiden?
Ja, men det är väl dels när partierna börjar göra färdigt sina valmanifest och lägger fram den politik som man vill presentera för väljarna. Då behöver vi komma ganska nära valet. Sen kan ju stora saker inträffa. Det kan ju inträffa pandemier och det kan inträffa krigsutbrott, som vi vet av erfarenhet från förra mandatperioden. Så att det är stora händelser och partiernas politik kan man säga som är de stora viktigaste sakerna.
Vad säger du, Fredrik?
Ja, man kan väl också säga att folk har ju inte bestämt sig. Väldigt många, en ganska stor andel av väljarkåren, bestämmer sig ju sent. Man går inte och tänker så mycket på politik dagligdags förrän man blir medveten om att det börjar bli dags att bestämma sig.
Så en sån här mätning i förhållande till de mätningar som görs på månadsbasis som vi hör om hela tiden, vad ska vi ta med oss särskilt?
Ja, den liknar åtminstone de mätningar som Ekot brukar ha, med undantag lite grann för att Sverigedemokraterna ligger lägre hos SCB. Och det blir ju speciellt det här, men när man får en mätning som bara kommer en gång om året, den blir ändå intressant för politiker och journalister, och den går sedan nästa vecka att bryta ner så att man ser hur olika grupper har röstat. Men det är klart att betydelsen, den minskar, man måste nog säga att den minskar när SCB då av besparingsskäl har varit tvungna att bara publicera en sån här mätning en gång om året.
Minskad betydelse, men icke desto mindre, Jan Theorell, vilket parti på vilket partikansli är man allra gladast just nu, tror du?
Ja, men jag tror Centerpartiet drar en liten lättnadesuck Och jag tror också att man på Socialdemokraternas partikansli bara konstaterar att det ser bra ut när det gäller att ta över regeringsmakten.
Och Fredrik Furtenbach, var är det som tystast?
Ja, nej, men det är Moderaterna och Sverigedemokraterna har ju dåliga siffror här, och Moderaterna är ju medvetna om att de är i en svår period, så att det är väl där det är jobbigast. Man skulle kunna lägga till på glada sidan just med Miljöpartiet här också, som ju faktiskt hamnar rätt så högt jämfört med ett år sedan.
Fredrik Furtenbach och Jan Theorell, professor i statsvetenskap, om dessa siffror. Tack till er båda. Vi ser om vi kan återkomma till reaktioner från partierna senare.
Bryssel, torsdagen. Efter mer än 3 år av fullskaligt krig har nu samtal börjat mellan Ryssland och Ukraina i Turkiet. De träffades i Istanbul för första gången för några veckor sedan, hade ett nytt möte den här veckan och de ska träffas igen, är tanken. Att parterna möts i Turkiet är ingen slump. Turkiet är visserligen medlem i NATO, men har ändå haft en mycket mjukare inställning till Ryssland jämfört med de flesta andra medlemmarna i alliansen. Och det blev också väldigt tydligt när jag själv var i Turkiet för att bevaka ett möte med NATOs utrikesministrar för några veckor sedan.
Good morning you all and welcome to Antalya.
Mötet ägde rum i Belek i närheten av Antalya. Belek är i stort sett uppbyggt för turister med golfbanor och vattenparker och stora all-inclusive-hotell som ligger ut med stranden. Jag bodde på ett av de hotellen, ett av de billigaste. Det fanns inget annat val av boende på rimligt avstånd. Jag anlände sent runt midnatt och efter att ha checkat in gick jag direkt mot hissen för att åka upp på rummet. Det var där vid hissen jag såg det första tecknet på Turkiets välvilliga inställning till Ryssland. Runt hörnet fanns en frisör med en stor ljuslila skylt på ryska. Morgonen därpå tog jag samma hiss ner för att äta frukost i hotellets stora matsal. Det var då det verkligen slog mig. I princip alla andra gäster, hundratals, verkade prata ryska. Det var bara jag, kollegan från TT, som faktiskt också kan prata ryska, och en annan nederländsk journalist som också skulle täcka NATO-mötet som var där. I övrigt verkade alla andra på hotellet vara ryska turister. Inga tyskar, inga engelsmän eller italienare, bara ryssar. Lite senare gick jag 1,5 kilometer till ett lyxigare hotellkomplex där jag skulle hämta upp min akkreditering för NATO-mötet. På vägen dit, ut med Beleks huvudgata, passerade jag stora reklampelare med rysk text. Text som annonserade ut så kallade gyllene pass, det vill säga uppehållstillstånd om man som utlänning investerar en viss summa pengar i den lokala ekonomin. Att se detta och se alla dessa ryska turister sola, bada, sippa på drinkar vid poolen och spela golf, det blev en slående kontrast till NATO-mötet som jag åkt dit för att följa.
We reaffirmed our long-term support for Ukraine.
Där generalsekreteraren Mark Rutte pratade om fortsatt och långsiktigt stöd till Ukraina. Och det Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard pratade om att sätta mer press på Ryssland genom hårdare sanktioner.
Vi kan sänka oljepristaket. Vi kan sanktionsbelägga betydligt fler.
Jag lämnade mötet i Belek, satte mig i en taxi tillsammans med en kollega för att åka till flygplatsen. Vi passerade då andra hotell vi inte hade sett tidigare. Ett av dem stack ut särskilt. Det var omgärdat av en mur i rött tegel, precis som Kreml i Moskva. Hotellet hette Kremlin Palace. Det här är Andreas Liljeheden i Bryssel.
I USA så kommer det fortsatt kritik mot Donald Trumps budgetförslag, bland annat från techmiljardären Elon Musk som själv jobbat för Trump. Han säger sig vara besviken över allt för stora utgifter som skulle spä på budgetunderskottet för USA. Och även flera republikanska senatorer är kritiska och hotar att sätta stopp för det här budgetförslaget. Roger Wilson, vår USA-korrespondent, var med oss lite tidigare i morse.
Från Musks sida kanske lite oväntad kritik. Det var ju så sent som i fredag som han hade sin avtackning i ovala rummet med Donald Trump och slutade sitt jobb då formellt på Doge, som skulle ju sköta nedskärningar inom den statliga administrationen. Men nu på bara några dagar har ju då Elon Musk blivit Trump-administrationens stora kritiker. Även om han inte kritiserar Trump så kritiserar han det här lagförslaget, det här utgiftspaketet sättet extremt starkt på sociala medier och försöker helt enkelt få kongressledamöter att ändra sig, stoppa det här förslaget och hotar väl också med att han tycker att man ska rösta bort de som röstar igenom det här. Och ytterst så handlar det om att trots att man då genomför en hel del försäkringar, en hel del besparingar bland annat inom sjukförsäkringssystemet, så kommer det här förslaget, troligtvis det här utgiftspaketet, troligtvis på sikt att ändå betyda att statsskulden ökar i USA. Och den är ju väldigt stor. 36 000 miljarder dollar är statsskulden på och motsvarar mer än 120% av BNP i landet. Så trots besparingar så är det ändå ett utgiftspaket som Elon Musk bland annat då anser försämrar ekonomin i USA.
Och även flera senatorer då från Trumps eget parti. Men just det här med att det skulle öka statsskulden på sikt samtidigt som Trump sagt sig ha som prioritering att minska USAs statsskuld. Hur ska man då förstå det?
Han har ju en annan prioritet också. Det är att permanenta de skattesänkningar han gjorde förra gången han var president. Och även ytterligare införa en del skattelättnader. Och det där betyder väl att man inte riktigt... Det betyder att man inte får ihop helt enkelt utgifterna och inkomsterna. Och samtidigt så finns det också, förutom de här som då tycker att man sparar för lite, så finns det också andra republikaner på olika platser som är oroliga över att deras väljare ska drabbas när till exempel miljoner amerikaner beräknas förlora sin sjukförsäkring fram till om 10 år ungefär. Så politik är kompromisser, framförallt i USA är det svårt att få till kompromisserna. Och en person som Elon Musk är nu inte heller van vid att kompromissa i sin roll som företagsledare. Så det är väl två olika temperament som möts här, företagsledaren mot det politiska spelet.
USA-korrespondent Roger Wilson, nyheter närmast.
Oppositionens övertag ökar i SCBs stora partisympatimätning. Oppositionen får 55,3% och Tidöpartierna 42,5%. Moderaterna och Sverigedemokraterna tappar mest vardera 1,5 procentenheter till 18,3 respektive 18%. Socialdemokraterna ökar något och får 36,2%. Liberalerna hamnar fortsatt under riksdagsspärren med 2,8%. USA förbjuder nu medborgare i 12 länder att resa in i landet. Bland länderna så finns Iran, Somalia, Eritrea, Haiti och Afghanistan. President Trump har också skrivit under en presidentorder om att stoppa visum för utländska studenter på Harvard-universitetet. Allt fler äldre i Sverige som har hemtjänst lider av alkoholproblem och resurserna inom hemtjänsten räcker inte till. Det här visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Det kan handla om hemtjänstpersonal som i arbetet möter människor som är påverkade eller utåtagerande. Rapporten visar att en del kommuner har genomfört vissa satsningar för att ge både personal och de som lider av alkoholproblem bättre förutsättningar, men mer behövs. Rysslands president Vladimir Putin utesluter både vapenvila och direkta samtal med Ukrainas ledning. Vid ett regeringsmöte påstod Putin att Ukrainas ledning har blivit en terroristorganisation som dödar civila. Samtidigt så intensifierar ryska trupper attackerna mot gränsregionen Sumy i norra Ukraina där många civila dödas. SVT hade under morgonen tekniska problem som påverkade sändningen av morgonstudion och vid 20:07 på morgonen var sändningen igång igen. Strax efter klockan 8 var sändningarna i SVT Play tillbaka igen. Och de tekniska problemen där orsakades av ett strömavbrott. Nu är dags för Ekonomiekot med Filip Ramqvist.
Och först ut en preliminär inflationssiffra för maj. Inflationen blev 2,3% enligt måttet KPIF där ränteeffekter har räknats bort. Väntat bland ekonomer var att inflationen skulle ha stigit till 2,5%. Men inflationen är nu alltså oförändrad. Siffran var 2,3% även i april och i mars. Detaljerna får vi vänta på till slutet av nästa vecka. Men dagens siffra öppnar dörren för Riksbanken att sänka räntan. Det säger Robert Bergqvist, seniorekonom på banken SEB.
Ja, men det var en positiv överraskning att inflationstrycket nu fortsätter att falla, och detta då i kombination med annan data. Vi har ju en ganska trög ekonomi också tillväxtmässigt då, så öppnar ju det dörren helt nu för att Riksbanken ska sänka räntan när de annonserar beslutet den 18 juni.
Nu till det så kallade Lundinmålet. Det är knappt ett år kvar av Sveriges största rättegång. Och advokatnotorna är snart uppe i över 400 miljoner kronor. Advokat Torgny Wetterberg försvarar Ian Lundin, en av de två åtalade.
Ja, det är obegripligt att det här pågår, att de inte lägger ner. Det finns ju ingen bevisning som är framåt här som kommer kunna ge stöd i det minsta för det de påstår.
I ett år och 9 månader har Lundinmålet avhandlats i sal 34 i Stockholms tingsrätt. Ian Lundin och Alex Schneider, som var högst ansvariga för bolaget Lundin Oil, misstänks mot sitt nekande för medhjälp till grovt folkrättsbrott. Det här efter att bolaget letat olja i Sudan under en period runt millennieskiftet, då landets regim, enligt åtalet, lät fördriva och döda civila för att underlätta företagets verksamhet. Förundersökningen inleddes för 15 år sedan. Nu återstår närmare ett år i rättegångssalen. Åklagaren Henrik Attorps har avböjt en intervju. Men Percy Bratt, ett av 4 målsägarbiträden, menar att processen måste få ta tid.
Det är ett väldigt viktigt mål som handlar om kommersiella aktörers medverkansansvar när det gäller i den här situationen. Det är 32 målsäganden som måste få berätta sina historier. Det är klart motiverat och viktigt att all den här omfattande utredningen läggs fram, och då kommer det ta så här lång tid som det gör i det här målet.
Runt 15 miljoner kronor har betalats ut till målsägarbiträdena. Och försvaret väntas ha kostat över 400 miljoner kronor vid årets slut. Lundinbolaget, som idag heter Orrön Energy, står för försvarskostnaderna. Men om det skulle bli friande dom kommer bolaget försöka kräva staten på pengarna. Ian Lundins försvarare Torgny Wetterberg.
Det är fruktansvärda kostnader och de är onödiga.
Vår reporter var Carl V. Andersson. Kinesiska lågprissajten Shein anmäls av flera europeiska konsumentorganisationer, bland annat Svenska Konsumentverket. Shein anklagas för att använda fula knep som ska få kunderna att köpa mer än de planerat. I anmälan, som riktas till EU-kommissionen, kräver man att bolaget ska sluta använda vilseledande marknadsföringsmetoder. Så tittar vi på börserna. Tokyobörsen minus 0,5%, Shanghai plus 0,2% och Hongkong plus 0,6%. USA igår, Nasdaq upp 0,3%, Dow Jones ner 0,2%. Stockholmsbörsen igår plus 1,1%. Till sist valutan. En dollar handlas för 9 kronor och 60 öre, en euro för 10 kronor och 96 öre.
Och tid, det är ju pengar brukar man säga ibland, men tid, det ska också vara tid, Gustav Klarin, Vetenskapsradion. Och det ska vara rätt.
Det ska vara rätt. Hur lång är egentligen en sekund? Det pågår arbete med att ta fram en ny och mer precis definition av en sekund, trots att dagens definition har en precision på en tiondels biljarddel.
Den baseras i dagsläget på inre egenskaper i en cesiumatom och med hjälp av radio eller mikrovågor.
Säger Jan Johansson på forskningsinstitutet RISE. Radio och mikrovågor är för långsamma. Vågor av synligt ljus är snabbare och kan därför ge en ännu mer precis definition. Man vill komma från dagens precision på en tiondels biljarddel till 100 gånger bättre. En triljondel. Vi snackar 18 decimaler. Sekunden är redan nu det enhetsmått som är mest precis. Ändå är det sekunden man vill finslipa. Ett skäl är att sekunden finns med i definitionen av andra enheter som ampere, volt och kilogram.
Dessutom är det ju så att hela vårt samhälle bygger ju på tid och frekvens. Vi pratar om kommunikationsnätverk, vi pratar om internet och vi pratar om elkraftsdistribution. Nästan allting har med antingen tid eller frekvens, alltså taktgivning, att göra.
Nu gäller det att enas internationellt om en atom, eller möjligen flera, som avger ljusvågor som kan ge en stabil sekundmätning. En av favoriterna är ytterbium, ett ämne som upptäcktes i Ytterby i Stockholms skärgård. Men det är mycket som ska testas och säkerställas, så det tar ett tag innan den nya sekunden är på plats.
Just nu räknar vi med att omdefinitionen bör kunna ske senast 2034.
Säger Jan Johansson, han är ansvarig för riksmätplatserna på RISE, där ansvaret i Sverige ligger för exakt mätning av flera storheter. Hör om det i Vetenskapsradion i appen Sveriges Radio Play, reporter Camilla Widebeck. Dagvattnet från Sveriges flygplatser innehåller föroreningar, och nu ska de här flygplatsföroreningarna kartläggas, skriver TT. Det handlar om utsläpp från till exempel avisningsmedel, halkbekämpningsmedel och släckningsskum som riskerar att påverka grundvatten och vattendrag. Samtliga Swedavias 10 flygplatser ingår. Där är samarbete med Luleå Tekniska Universitet, och det är Arlanda som ska undersökas först. Det råder stor brist på öppen sand. Det är någonting som har missgynnat sandbin som gör sina bohål i sanden. Men det går att hjälpa de hotade bina.
Mats, vad såg du nu för någonting?
Ja, det var ett svartpälsbi som kom in här.
Det säger Mats Jonsell, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, när vi står i blåsten och tittar på en anlagd sandhög i södra Uppsala. Annars går det rätt så dåligt för många av landets cirka 60 sandbinsarter. Nästan hälften av dem är hotade på det ena eller andra sättet, ofta just på grund av brist på sand.
Och det är både boplatserna, men alltså blomresursen är minst lika viktig. Det hjälper inte att vi gör sandytor om vi runt omkring bara har gräsmatta.
Nej, för det är det de gör, sandbina, precis som tambin, samlar pollen och är på så vis viktiga pollinatörer.
Och när man mäter mängden pollination i landskapet så visar det sig att de vilda bina har nog större del av pollinationen än man kanske först tänkte sig.
Cirka 85% av sandbinas livsmiljö i södra Uppsala, där vi står, har försvunnit de senaste 75 åren, visar en studie som Mats Jonsell har varit delaktig i. Och man kan anta att det är på liknande sätt i övriga Sverige, säger Mats, som sammanfattar studien så här.
Vi har ju sett minskningen av sandmarken. Den är ju väldigt stor, och då måste vi dra slutsatsen att det kan finnas det som man kallar för en utdöende skuld. När det har minskat så mycket så kan det finnas kvar arter som lever vidare fastän habitatet egentligen är för litet. Men vi kan i studien också se att de här små sandytorna som man konstruerar, de är faktiskt användbara. De gör nytta. De här bina kommer snabbt och koloniserar och bor i dem. Så att gör man sådana här åtgärder så har det nytta. Här kommer svartpälsbiet.
Ja, titta!
Där kommer den.
Ja.
Joakim Lindvall, reporter här. Vi kan förvänta oss röda och vackra brandgula solnedgångar kommande tiden. Orsaken till det? Skogsbränder i Kanada.
Det är från Vetenskapsradion, Pet Morgon, som tar sig vidare med lite reaktioner allra närmast. Vi pratade ju för en stund sedan om Statistiska centralbyråns stora årliga partisympatiundersökning, där Moderaterna och Sverigedemokraterna är de två partier som backade allra mest, 1,5 procentenhet vardera sedan förra mätningen i fjol i maj. Och Liberalerna och Kristdemokraterna ligger under riksdagsspärren i den här mätningen. Socialdemokraterna ökar med 1,2 procentenheter sedan mätningen i fjol, och det här tolkar Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin som att Sverige vill se ett maktskifte. Så här sa han när våra reportrar fångade honom i riksdagen för en stund sedan.
Jag tror väl ändå att vi ökar mest, om jag inte kollar fel, alla partier, och vi ligger över 6%, eller 6% över tidigare valresultatet. Men fakta nu är ju på den här mätningen, det är ju att vi som enskild parti är lika stora som Moderaterna och Sverigedemokraterna ihop. Och dessutom så drar ju oppositionspartierna i Sverige ifrån. Och det tycker jag är tydligt att svenska folket tycker att Sverige går åt fel håll nu, om man vill ha en ny riktning för Sverige.
Men många pekar ju på att det är lättare att vara i opposition än att sitta i regering. Så kan inte er position också förklaras av det till viss del?
Många pekar också på vid stora kriser så tenderar att gynna sittande statsminister och statsministerns parti. Ulf Kristersson har hanterat kris efter kris och det verkar ju faktiskt gynna Socialdemokraterna. Och det tror jag är en kombination. Man ser att vi är ett bättre parti nu, ett rakare parti nu. Men också att vi har ett starkare ledarskap via Magdalena Andersson. Så jag tror då de två kombinationerna gör att det går så bra för Socialdemokraterna jämfört med Moderaterna.
Man ser att den rödgröna oppositionen har ju en tydlig övertag över Tidöpartierna. Och så är du nu då säker på att det blir ett regeringsskifte?
Definitivt inte. Det är över ett år kvar till valet. Men vi ska fortsätta den tuffa ändå resa som vi har gjort som parti de senaste åren. Fortsätta bli ett rakare parti. Använda politikens fulla kraft och ta tur med de stora samhällsproblemen som finns. Inte minst kriminaliteten, den är fruktansvärd i vårt land. Men också att vi ligger i bottenligan vad gäller ekonomisk tillväxt. Men vi toppar ligan vad gäller arbetslöshet. Det tror jag väljarna ser och här fokuserar vi stenhårt på de frågorna.
Och hur ska ni då hantera de frågor som kommer upp om hur ni ska hitta samarbetspartners med tanke på de frågor som ni nu lägger stor vikt vid vad gäller till exempel migration och rättspolitiken?
Men vi kommer fortsätta koncentrera oss på de stora samhällsproblemen som finns. Och då är vi ju ett rakare parti nu som parti som verkligen kommer använda politikens fulla kraft och ta tur om samhällsproblemen. Och jag tror att det här som väljarna ser, att vi är ett bättre parti nu och det är därför jag tror vårt stöd ligger så högt. Så mitt fokus som partisekreterare kommer att vara de stora samhällsproblemen, där ska vi ligga. Och det tror jag gör att väljarna kommer att fortsätta vända sig till oss. Sen vad blir valresultatet och får vi inte 50% vi inte eller får så måste vi såklart förhandla med andra. Men hur ska det bli? Det får vi, mitt besked idag, det får vi ta då.
En sista fråga. Er uppgång nu i den här mätningen är dock inte statistiskt säkerställd. Så rent formellt så ligger ni ändå ganska still. Hur ser du på det?
Nej, att vi ligger ju 6% över tidigare valresultat. Vi ökar ju ändå i den här mätningen även om det inte är statistiskt säkerställd. Men det är också rätt tydligt nu att vi är som enskild parti jämstora med Moderaterna och Sverigedemokraterna ihop. Det är ett väldigt dåligt betyg för den här regeringen. Men man ser väl också för varje dag som går med den här regeringen så går Sverige åt fel håll och man vill se en ny riktning. Och då är vi ett bättre parti nu, ett rakare parti.
Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin som Ekots politikreporter Katarina Helmersson fick tag på i riksdagen för en liten stund sedan. Vi har fått fler reaktioner som duggar in här. Vänsterpartiet har vi också fått tag på partisekreteraren. Vänsterpartiet som i den här mätningen får 7,1% i Statistiska centralbyråns mätning alltså. Och partisekreteraren Maria Forsberg säger så här.
Det är ju i alla fall en siffra upp från valresultatet och ligger i höjd med det. Och det tycker jag ändå säger någonting och känner oss stärkta kring det. Vi har ju satsat på de frågor som vi tror är viktiga. Det handlar om matpriserna, det handlar om välfärden och klimatet. Samtidigt som regeringen inte har några svar på det. Och deras siffror är otroligt låga. Och säger ju någonting om väljarnas syn på dem.
Varför tror du att ni har tappat sen mätningen förra året?
Men jag tror att vi har haft en tid av en hel del interna diskussioner. Och det är klart att det gör att vi inte kan fokusera och få prata så mycket om de frågor som vi skulle behöva göra. När vi får chansen att göra det så tror jag också att det finns en större möjlighet för oss att nå ut ännu bättre till våra väljare.
Senaste tiden har det varit mycket turbulens kring Vänsterpartiet när det gäller eran ledamot Lorena Delgado Varas. Det har också varit bråk i EU-parlamentet mellan en vänsterpartistisk tjänsteman och Alice Sturesko-Move. Hur mycket har det spelat in, tror du, på den här siffran vi ser idag?
Alltså det är svårt att säga, men samtidigt tror jag att det problemet är nog för oss att vi har svårt att nå ut i andra frågor för att man får väldigt mycket frågor om det interna. Och det tror jag är det som egentligen är mest avgörande, att man inte ser oss när det gäller matpriserna, när det gäller klimatet och de frågor som vi vill sätta fokus på.
Sista fråga. Vad gäller för Lorena Delgado Varas? Kommer hon att få sitta kvar eller pågår någon form av uteslutningsärende?
Det är en intern fråga som vi också hanterar internt.
Och hur stort problem är det för er att hon sitter kvar på ett vänsterpartimandat här i riksdagen?
Hon representerar inte oss i riksdagen, men det är en intern fråga som vi hanterar internt också just nu.
Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg intervjuad av Karin Runblom. Och så har vi också precis fått en reaktion från Kristdemokraterna på band. Kristdemokraterna som får 3,4% i den här SCB-mätningen. Partisekreterare är Lisa Maria Norlin.
Hur pass orolig är du inför valet nästa år?
Jag är inte orolig, för partiet är på en bra plats. Vi är ett gott team, brukar jag säga, med mycket fokus på politikutveckling. Jag tror också att väljarna, utöver de leveranser som vi gör, är väldigt intresserade av vad partierna vill göra nästa mandatperiod. Så det är det vi behöver växla över till nu också.
Men vad är din främsta förklaring till att Kristdemokraterna inte når över spärren som det ser ut nu?
Dels tror jag också fokus på de större utrikespolitiska frågorna, där det är svårare för ett mindre parti att höras och synas i den typen av frågor. Det är oftast de större partierna som får förtroende i såna sammanhang. Men vården är ju en av väljarnas absolut viktigaste frågor. Och här har ju Kristdemokraterna en unik särprägel i svensk politik, och det är här vi behöver vara.
Den rödgröna oppositionen fortsätter framåt och är ganska mycket större nu än tidigare partierna tillsammans. Hur ser du på det?
Nej, men min analys av det är ju att det i oroliga tider så är det tuffare för ett regeringsunderlag. Men det är också det att vi behöver ta ansvar för en helhet. Men Socialdemokraterna fortfarande inte behöver göra det, utan kan gå mycket mer enskilt som ett parti.
Ett annat parti, Liberalerna, som också ligger under spärren, ska ju byta partiledare nu. Kan det vara aktuellt för Kristdemokraterna?
Nej, det bedömer jag inte. Och förtroendesiffrorna här för Ebba Busch, vad gick vi upp här i senaste mätningen med 7%, det är ju helt fantastiska siffror. Så vi är redo, både Ebba och jag och hela rörelsen, att gå till val snart.
Säger Kristdemokraternas partisekreterare Lisa Maria Norlin, som Katarina Helmersson träffat i riksdagen. Och vi fortsätter jaga fler reaktioner. Jag vet att vi får Moderaterna och Liberalerna lite senare under morgonen att höra mer av. Närmast så är det dags i P1 morgon för kulturnyheter också. Jens Möller finns med oss. Musik och AI är temat.
Musiken Björn Ulvaeus skriver på en ny musikal, och då tar han hjälp av artificiell intelligens, AI. Detta för att få lite nya idéer när han har kört fast i sitt skapande. Det här berättade den 80-årige ABBA-legendaren igår när han framträdde på en branschmässa i London.
It's fantastic. It is such a great tool.
Fantastiskt, vilket redskap, sa Ulvaeus, som en av huvudattraktionerna på mässan. Att bolla med en maskin som ger dig idéer om hur du kan gå vidare.
It's unimaginable that you can bounce back and forth with a machine which can give you ideas.
I samtalet på scenen berättade Ulvaeus att han till 3/4 känner sig klar med den nya musikalen, men vill inte avslöja mer än så. Frågan om AI och kreatörers upphovsrätt är laddad. På flera andra seminarier på mässan här i London har det höjts varnande fingrar mot att AI, som med en knapptryckning kan skapa musik, film och bilder, riskerar att rycka undan mattan för de som försörjer sig på detta. Ulvaeus är ordförande i den internationella branschorganisationen för kreatörer, CISAC, och har tidigare medverkat i upprop som kräver att techbolagen ska betala när de använder upphovsrättsskyddat material för att ta fram AI-modeller. Igår upprepade han sitt budskap: de som skapat musiken måste få betalt.
The AI music generators, they train on all the world's music, and for that we feel that they should be paying something.
Pontus Mattsson, London.
Mer om musikal, för det verkar bli musikalscenen nästa för Will Ferrells Netflix-film Eurovision Song Contest – The Story of a Fire Saga. Vi är mer än glada över att ta Eurovision till Broadway, säger Will Ferrell i ett uttalande, uppger Deadline. Musikalen har ännu inget premiärdatum och den sägs vara i det man kallar utvecklingsstadiet. I filmen från 2020 så spelade Will Ferrell en av de isländska musikerna som får chansen att representera sitt land i världens mest berömda sångtävling. Filmens svenskskrivna ledmotiv Husavik, My Hometown, blev nominerad till en Oscar för bästa originalsång 2021. Så här lät det när Molly Sandén sjöng låten under sitt alter ego, My Marianne. Bilderbokskonstnären och barnboksförfattaren Bjarke Stenbeck Christensen får idag årets Lennart Helsing-stipendium på 100 000 kronor. Pristagaren är född i Danmark 1986 och uppväxt i ett stort kollektiv, men numera bor han i Malmö. I fjol debuterade han med den 70-talsdoftande bilderboken Ålens nyckel. Den handlar om Emma som bor i ett hus med många människor, men hon längtar efter lugn och ro. Juryn för Lennart Helsing-stipendiet lyfter fram Bjarke Stenbeck Kristensens bilder av detaljrika rum, ofta slitna och befolkade, men med en varm, ombonad känsla. Den svenska kortskräckfilmen Epadunk får den här veckan sin internationella premiär på Tribecas filmfestival i New York. Vi hör filmens regissör Jakob Arevärn.
Fortfarande ganska overkligt. Av liksom 10 000 ansökningar och så väljer de ut 30 kortfilmer. Och en av dem är liksom en epaskräckis från Västerbotten. Känns ju rätt maxat.
Epadunk följer Josefin som installerat världens fetaste baslåda i sin epa. Men medan musiken dundrar dyker upp en otäck typ ur skogen.
Jag kan inte sova!
18-åriga Edith Jonsén Vallo från Umeå spelar huvudrollen i Epadunk och vi träffas vid hennes epa.
Det känns lite som den här lacken. Är det vanlig billack?
Nej, men det är sprayfärg från Biltema.
Hon beskriver inspelningen som en dröm.
Alltså det var svinroligt. Teamet var fantastiskt och de andra skådespelarna också. Det var jätteroligt. Jag älskar skräckfilm så det var väldigt kul att vara med i en skräckfilm också. Och jobba mycket med blod.
Och Jakob Arevärn har fått blodad tand när det kommer till epaskräck. Nu jobbar han på manus till en långfilmsversion av Epadunk. Men även med tv-serieprojektet Welcome to Hellness- om en grupp inlandsungdomar som hittar en portal till helvetet under ett gammalt sanatorium. Men allra först finns storslagna planer för Tribecas filmfestival.
När vi hade premiär i Göteborg tog vi dit en epa som vi parkerade utanför biografen och så blodade vi ner den. Måste vi göra nu också. Alltså, du vet, första epan på Manhattan. Fattar vilket PR-värde. Börna runt på Times Square och spela epadunk.
Reporter här Joakim Silverdal och i dagens Petkultur så blir det mer om den här kortskräckisen Epadunk. Det kommer kritik mot nya EU-regler som är tänkt att stoppa handel med stulna antikviteter och konstföremål från länder utanför EU. Antikhandlare som säljer arkeologiska föremål från länder utanför EU, de måste från slutet av juni kunna visa dokumentation som bevisar att föremålen har blivit exporterade på lagligt sätt. Syftet är att undvika handel med föremål som har stulits vid plundringar. Men vice ordföranden i franska antikvitetshandlarförbundet kallar de nya EU-reglerna absurda. Föremålen kan ha lämnat sitt ursprungsland för kanske 100 år sedan och bytt ägare flera gånger. Och det gör det väldigt svårt att kunna visa upp den här dokumentationen som krävs. Mikael Kulle, väder.
Ja, som sig bör. Katarina Andersson på SMHI är vår meteorolog idag. God morgon.
God morgon. Idag får stora delar av landet en del sol. Gårdagens kallfront med regn och skurar fortsätter sakta upp över norra Norrland. Från i eftermiddag når nästa omgång med skurar in över Västra Götaland och fortsätter sedan sakta åt nordost över södra halvan av landet. En gul varning för höga flöden gäller Korpån i Västerbottens län, mellan sjöarna Mevattnet och Storarksjön. Risken för skogsbrand är stor i östra delarna av Götaland och Svealand samt på norra Gotland. Och risken för gräsbrand är stor eller mycket stor i fjälltrakterna från Härjedalen till södra Lappland. Prognos till imorgon bitti. Hela Götaland. Sol varvas med en del moln och på dagen 16-20 grader. Under eftermiddagen börjar regnskurar att leta sig in över västkusten och molnigheten ökar då ytterligare. Skurarna fortsätter också att breda ut sig åt nordost, men troligen får Blekinge, östra Småland, Öland och Gotland mest uppehåll. I natt 10-15 grader. Vinden sydvästlig eller sydlig på dagen med upp mot friska vindbyar. Hela Svealand får en hel del sol och framförallt i de västra landskapen varvas de med moln, kanske också någon lokal skur. På dagen 13-18 grader, i de östra landskapen 17-20 grader. Under kvällen och natten breder moln och skurar ut sig från sydväst. I natt 8-13 grader. Sydvästlig vind, dagtid med friska eller lokalt hårda vindbyar. Hela södra Norrland. Också här bjuds på en dag där solen varvas med stackmoln. I Jämtlandsfjällen möjligen någon skur. På dagen 14-19 grader, i fjällen 10-15. Under kvällen och natten breder skurar och mer moln ut sig från sydväst. I natt 6-11 grader. Vinden blir sydvästlig, tidvis med friska vindbyar. I natt avtagande sydlig vind. Hela norra Norrland. Mulet väder med regn och skurar som under dagen sakta rör sig norrut och följs av uppsprickande molntäcke med lite sol. På dagen från 13-18 grader i söder till 10-15 grader i fjällen och i norr. De sista skurarna lämnar norra fjällen och Tornedalen först under kvällen, samtidigt som ett mindre stråk med skurar rör sig norrut över Västerbottens län. I natt klart till halvklart och 5-10 grader. I fjällen och norra Lappland lokalt ner runt noll. Vind mellan syd och väst med friska vindbyar. I natt svag växlande vind. Vidare i morgon får norra Norrland först soligt väder. I övrigt mycket moln och skurar. Ett lite mer sammanhängande regn rör sig också upp över Götaland och under kvällen Svealand. Sjöväder, sikten, tidvis regn med måttlig eller lokalt dålig sikt. Utsikter till imorgon bitti, Skagerrak till och med sydvästra Östersjön. Sydväst eller syd 5-10 meter per sekund. På Vänern 3-8. Södra till norra Östersjön. Omkring sydväst 3-8. I eftermiddag tidvis växlande. Från ikväll omkring syd och tidvis något ökande. Och hela Bottniska viken. Omkring syd 6-11. I natt avtagande. I morgon bitti 3-8 meter per sekund. Åter till Mikael Kulle.
Ett morgons närmaste halvtimme innehåller nyheterna klockan slår 9. Den stora partisympatiundersökningen från SCB också som släpptes för en stund sedan. Vi fyller på med fler reaktioner från partierna om en kvart. Och vill du reagera själv på politik eller annat, ja då är Sofie Eriksson kvinnan för dig.
Skulle man kunna säga om man vill reagera i eten genom att ringa till Ring P1 som ju börjar om en halvtimme. Telefonnummer till Slussen 020 22 10 10. Ring P1.
USA inför inreseförbud för 12 länder. Oppositionens övertag ökar, visar ny mätning nu på morgonen. Hör analys om undersökningen om en liten stund. Utmaning för hemtjänsten när äldre dricker allt mer alkohol. Det är rubrikerna i Ekots nyheter klockan 9 i studion Annika Nordin. Och vi börjar i USA. Där har president Donald Trump undertecknat ett inreseförbud för medborgare från 12 nationer. Och det handlar om USAs säkerhet, menar Trump.
We will not allow people to enter our country who wish to do us harm, and nothing will stop us from keeping America safe.
I ett uttalande uppgav Donald Trump flera olika säkerhetsbrister som skäl till att medborgare från vissa länder nu stoppas från att resa in i USA. Trump-administrationen hävdar att det till exempel kan handla om förekomsten av terrorister i vissa länder, men också svårigheter att genomföra bakgrundskontroller på de som vill ta sig in i USA, eller att personer från vissa av de här länderna är överrepresenterade när det gäller att personer stannar längre i USA än vad deras visum tillåter. Inreseförbudet börjar gälla från och med måndag och berör medborgare från 12 länder, bland annat Afghanistan, Haiti, Myanmar, Iran och Yemen. Medborgare från ytterligare 7 länder stoppas från att få permanenta uppehållstillstånd samt turist- och studentvisum i USA. Det gäller bland annat Kuba och Venezuela. Beskedet om inreseförbudet var väntat. Donald Trump införde även ett liknande inreseförbud förra gången han var president, men då gällde det initialt bara 7 länder. Roger Wilson, San Francisco.
I sommar så väntas försvarsalliansen NATO anta nya högre mål för hur mycket medlemmar ska satsa på sitt militära försvar. Men utöver det så väntas också länderna behöva öka sina satsningar på civilt försvar. Och exakt hur det ska göras kommer vara upp till varje land, det här säger Mikael Oscarsson som är försvarspolitisk talesperson för Kristdemokraterna.
Det blir en fråga om att respektive land måste kunna göra egna prioriteringar. Vad är det som är de största behoven? Och för vår del så handlar det om att säkra elförsörjning, livsmedel, sjukvård och transporter.
Ja, NATO väntas anta ett mål för att länderna ska lägga 1,5% av BNP på säkerhet som ligger utanför det militära försvaret. Vad det kan vara tros bli tydligare efter NATOs försvarsministermöte idag. Men det kan handla om att våra vägar ska klara av försvarets transporter, stöd till Ukraina och civilt försvar. Liberalernas Gulan Avci efterfrågar stärkt beredskap för skolan.
Vi behöver ju säkerställa att utbildningsväsendet fungerar för att hantera olika typer av kriser och ett krig. Och det är viktiga ingångsvärden för Liberalernas del i de här förhandlingarna.
Centerns Mikael Larsson ingår också i den breda grupp av riksdagsledamöter som diskuterar det här. Och han vill satsa på bättre lönsamhet för jordbruket.
Om vi ska klara av att producera livsmedel i kriser och krig så måste det vara lönsamt att vara lantbruksföretagare och få mer pengar över i plånboken i fredstid.
Moderaten Jörgen Berglund menar att det redan gör så mycket att vårt 1,5%-mål sannolikt redan är uppfyllt. Men vänsterns Hanna Gunnarsson tror att mer resurser krävs och vill prioritera sjukvården.
Vi behöver fler sängplatser och personal som har arbetsvillkor som gör att de orkar jobba kvar, både för att fungera idag men också i kris eller krig.
Säger Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiet, reporter här var Henrik Damberg. Idag på morgonen så kom SCBs stora partisympatiundersökning, men nu är Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator här på Ekot. Vad visar den här undersökningen?
Ja, om vi börjar med de som backar så backar både Moderaterna och Sverigedemokraterna med 1,5 procentenhet och båda landar kring 18. Och för Moderaterna är det den lägsta siffran på 6 år. Även Vänsterpartiet backar och landar på drygt 7. Och för dem är det den lägsta skattningen sedan maj 2017, så en tydlig tillbakagång även för dem. Och om vi tar de som är lite viktigare, som större förändringarna för partier som istället går framåt, så kan vi se Centern som ju har genomfört ett partiledarbyte, fått ganska mycket uppmärksamhet för det. De går, ökar och landar på 5,5. Vi kan också titta på Miljöpartiet, även de ökar, landar på 6,5. Och för Miljöpartiet så är det den högsta siffran faktiskt på 10 år.
Och vilka har mest anledning att vara oroliga idag då?
Ja, men jag skulle nog säga Moderaterna som är det regeringsbärande partiet men som ändå får en ganska svag siffra. Deras siffra är ju den lägsta på 6 år. Och dessutom är det ju så att det tidiga samarbete som de leder ligger väldigt stort underläge jämfört med de rödgröna. Om man räknar in Centern i Magdalena Anderssons regeringsunderlag så är det faktiskt så att de rödgröna har ett försprång på nästan 13%.
Och utifrån undersökningsresultatet som presenteras idag, vilka är gladast då?
Ja, de som är gladast, det bör ju vara centerpartisterna som väl drar en suck av lättnad och också miljöpartisterna.
Och kommer det här resultatet i den här undersökningen att stå sig till valet nästa år?
Nej, det kan man vara ganska säker på att det inte gör, utan det här är ett utgångsläge. Det är ändå intressant att se att det är så stor skillnad mellan blocken, men väldigt många svenskar tänker inte på val överhuvudtaget. Man vet att det brukar hända ganska mycket i opinion när valrörelsen väl kommer igång kring sommaren.
Det säger Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach utifrån SCBs stora partisympatiundersökning som presenterades nu på morgonen. Rysslands president Vladimir Putin utesluter både vapenvila och direkta samtal med Ukrainas ledning, som han i ett regeringsmöte påstår har blivit en terroristorganisation som dödar civila. Samtidigt så intensifierar ryska trupper attackerna mot gränsregionen Sumy i norra Ukraina, där många civila dödas.
Все преступления, которые были совершены в отношении гражданских лиц, в том числе женщин и детей,
Alla dessa brott mot civila, särskilt kvinnor och barn, var avsedda att störa fredsmötet i Istanbul som vi hade bjudit in till, och visar hur den olagliga regimen i Ukraina degenereras till en terrororganisation och deras sponsorer är medskyldiga, sa Vladimir Putin i ett regeringsmöte. I Putins exempel på Ukrains terrorism finns de två tågsprängningarna där 7 passagerare dödades. Bland dem en känd 32-årig barnläkare och ett litet barn. Ryskt artilleri dödade samtidigt 5 civila, varav ett barn, i centrum av ukrainska Sumy. Den ryska offensiven mot gränsregionen i norr har intensifierats och rysk militär har tagit byar och finns nu mindre än 2 mil från stan som normalt är stor som Malmö. Sen februari 2022 har 22 barn dödats i Sumy-regionen i ryska attacker, men det kallar Putin inte för terror. Maria Persson Lövgren, Rysslands korrespondent.
Och Nordkorea lovar ovillkorligt stöd för Rysslands krig i Ukraina och inom alla andra områden. Det här sa Nordkoreas ledare Kim Jong-un vid ett möte med chefen för det ryska säkerhetsrådet Sergej Shoigu. Och de båda länderna är överens om att utöka samarbetet. Här i Sverige låg inflationstakten i maj på 2,3% enligt måttet KPIF. Det här visar preliminära siffror från SCB som presenterades nu under morgonen. Och det är något under analytikernas prognos på 2,5% inflation enligt nyhetsbyrån Bloombergs sammanställning. KPIF visar prisutvecklingen för alla de produkter och tjänster som hushållen konsumerar, men där effekten av hushållens bostadsräntor räknats bort. Allt fler äldre som har hemtjänst lider av alkoholproblem och resurserna inom hemtjänsten räcker inte till. Det här visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Isabella Björling är utredare där och en av dem som har tagit fram rapporten.
Det kan bero på en ökad ensamhet, en ökad psykisk ohälsa.
Antalet personer som är 65 år eller äldre som har hemtjänstinsatser och identifierade alkoholproblem har ökat. Under 2023 var det drygt 6100 personer, vilket är en ökning med 73% på 10 år enligt rapporten. Eftersom att siffrorna endast baseras på de personer som fått identifierat riskbruk eller beroende, så är sannolikheten stor för att det också finns ett mörkertal enligt Socialstyrelsen. För hemtjänstpersonalen innebär det växande problemet större utmaningar, säger Isabella Björling.
De äldreomsorgschefer vi frågat vittnar om att